även i våra dagar görs stora landvinningar på teknikens område. Den första etappen på tunnelbygget under Engelska kanalen, Eurotunneln, beräknas nämligen vara klar ändra dagen. Det är den så kallade servicetunneln som byggs från ömse sidor av kanalen och som nu ska mötas. Hela tunnelbygget beräknas vara klart 1993 då servicetunneln kompletterats med två trafiktunnlar. En på var sida, den ena för tågtrafik, den andra för bilar. Jörgen Weibull och Sten Wahlström har besökt den stora utställningen kring tunnelbygget som visas i staden Folkestone nära den engelska tunnelmynningen. Och där erinrat sig alla turer i den snart 200-åriga debatten om en fast förbindelse över kanalen.
Man började faktiskt, ja det är över, men nära 200 år sedan man på allvar började drömma om att ta sig över på något sätt med tunnel eller bro eller liknande. Och det var faktiskt under Napoleons tid, 1802, som de första konkreta förslagen till någon sorts fast förbindelse såg dagens ljus. Och sen har det som sagt varit många förslag.
Men Napoleon, varför var han intresserad? Det kan väl knappast engelsmännen ha varit så särskilt tilltalade.
Ja, det var ju faktiskt så att England slutade fred i Amiens med Napoleon just i den vevan. Och vid den freden då ville Napoleon bygga ut sitt världsvälde, behärska inte bara kontinenten som han redan gjorde, utan också England mer eller mindre. Och då ville han ha en förbindelse med England. Och det var konkreta planer, men ganska orealistiska än så länge.
Det har varit många planer då på att bygga tunnel. Ja, man behöver inte begränsa det till enbart tunnel, förbindelser och andra slag. Man har talat om till exempel de här pirerna som finns vid engelska badorter, att man skulle fortsätta den typen av konstruktion över engelska kanalen också.
Ett av de mer fantastiska projekten dök ju upp efter Hitlers seger över Frankrike när de hade kapitulerat, och man skulle gå mot England, operation Seelöwe. Då talade den svenska
1940
på sommaren, ja. Då talade den svenska marinattachén i Berlin, Anders Forssell, i sin dagbok om att man hade samlat pontoner på franska sidan vid Calais och Boulogne för att bygga en pontonbro. Och man har faktiskt samlat pontoner som man hade beräknat till att räcka över 40 kilometer, det vill säga tillräckligt för att nå över vid Calais-Dover. Och det var ett projekt som nog var allvarligt påtänkt, liksom stridsvagnar, tanks som kunde gå under vattnet, som man faktiskt konstruerade och med ganska stor framgång kunde använda sen, men de blev aldrig använda mot England.
Jag har till och med sett en uppgift att Hitler lekte med tanken att borra en tunnel.
Ja, det gjorde han också.
Faktiskt,
men
på
det
den
var
tiden.
Nog orealistiskt. Ja,
för det går inte så långt och så snabbt att borra såna här saker, även med modern teknik. Men ska vi återvända till detta med tekniken igen? Vad var det som
ja, den första realistiska. Man diskuterade väldigt mycket tunnelbygge under Napoleon den tredje tid, alltså från 1850-talet och framåt. Han var ju de stora visionernas man, och man började på ett försök med Panamakanalen, och man hade ju lyckats bygga Suezkanalen, och då låg det ju i linje att man också skulle försöka med någon förbindelse till England. Och, men det blev efter Napoleon den tredje fall och tysk-franska kriget, så tog det mer konkret form. Men man kan väl säga att den första riktiga tunnelbyggesförsöket, då man verkligen började bygga lite, som det här visar ungefär den här modellen vi står i.
Ja, när de arbetar för hand.
Vi står inuti den.
Vi hör till och med ljudet ifrån hackarna, för det finns på inspelat band, och man känner doften utav tunnlarna, för det finns också inbyggt i det hela.
Och det sticker i ögonen av röken här, dammet. Så det är helt realistiskt.
Ja.
Men det började egentligen 1882. Och det har sin speciella förklaring. För då hade man nämligen just lyckats att genombryta en annan av de stora barriärerna i Europa, nämligen Alperna, som hade skilt Italien från Tyskland, Österrike och Frankrike. Och det var de stora tunnlarnas byggtid, då man började med den ena stora tunneln som var Saint-Sénis. Den byggdes på 1870-talet. Och sen kom det stora bygget, den största tunneln hittills, när man byggde Sankt Gotthards tunneln. Den var färdig 1881.
Under stora problem, byggnadstekniska problem.
Ja, det kom in massor med vatten, och det var ganska ohyggliga förhållanden. Jag talar om 300-400 döda arbetare av förstörda lungor och med följdsjukdomar ännu mycket mer. Det var en ganska fruktansvärt. Och den var 15 kilometer lång. Den var ju ett mästerprov för den tidens ingenjörer. Men då tog man genast upp när den var färdig och invigd planerna på en tunnel under kanalen. Och det bildades bolag och man började realistiskt att gräva lite för att på båda sidor. Men det visade sig ganska snabbt att det var för jobbigt, det var för dyrt. Och redan ett år senare, 1883, så lade man ner det här försöket att bygga en tunnel.
Och då hade man bara kommit kanske ett par kilometer, men det var mycket då i alla fall på den tiden. Ja, man hade ägnat sig åt det här.
Ja, man hade bara kommit en ganska kort bit och man hade ju oerhörda svårigheter. Även om klippan i och för sig här, kritklipporna är lätta att borra i och kalkstenen, så är det ju inte några, hade man ju inte de möjligheter att pumpa ut vattnet. Man kan ju aldrig hålla det helt fritt från vatten. Man hade inte möjlighet att isolera. Och man hade framförallt inte möjlighet med att se det med den nödvändiga luften, friska luften.
Det är faktiskt tekniskt sett en av de väsentliga saker som satt gränser för att bygga tidigare så här djupt. Och det var ett pumpande grundvatten som alltid kom. Och det fanns ju i de gamla gruvorna också särskilda gruvpompar som drevs med hästar till och med som gick runt. Och...
Men engelsmännen hade en viss vana för att bygga sådana här tunnlar. För det hade faktiskt redan i London på 1840-talet, 43, invigt en tunnel under Themsen under stora högtidligheter. De hade vissa svårigheter med den för den översvämmades ibland. Men en tunnel under Themsen i London har funnits ända sedan 1843. Och sen kom det till ytterligare en efter 1850-talet. Så att man hade erfarenhet att bygga mindre sådana här tunnlar. Men det var ju betydligt enklare att gräva sig under den förhållandevis korta sträckan under Themsen än att ta sig under Engelska kanalen.
Men om du placerar detta nu till historiska tider av andra slag, det första världskriget 1914, ja. Då var intresset inte så stort. Ja, det var klart man hade haft en viss glädje av att försörja trupperna med tunnlar man hade haft det då.
Alltså man kan ju se en mönster i de här tunnelbyggesplanerna. Att det dyker upp under den långa och fredliga period som ändå präglar Europa efter 1870 års tysk-franska krig och ända fram till 1914. Det är rätt typiskt. Det är de stora internationella byggprojektens tid. Det är Suezkanalen och Panamakanalen.
Men menar du det att det var inte det att nationalismen ville isolera länderna från varandra också?
Nej, jag tror att man på den tiden var ganska internationellt. Man hade ju ett gemensamt guldmynt, man guldmyntfot. Det var ändå en stor internationalism. Sen avbröts ju det hela där. Det tonade mot första världskriget och de stora allianserna, motsättningarna mellan centralmakterna, alltså Tyskland och Österrike, och ententen, Frankrike, England och senare också Ryssland, då var det Tsar-Ryssland.
Och mellankrigstiden ganska lite.
Ja, då dök det upp igen. Under mellankrigstidens goda år så dök det upp. Men det blev ganska kortfattat, för det bröts ju av redan 1930. Voterades ner i brittiska underhuset. Man ansåg nog att förhållandena i Europa såg lite oroliga ut. Och det får man hålla med om. Det dröjde ju inte många år från Hitler till makten. Och man hade nog ingen lust att ha någon fast förbindelse med Europa.
Och sen det som har hänt efter senaste världskriget. Det är lite grann en följetong av samma slag som Öresundsbron.
Ja, det kan man säga. Den dök upp ungefär samtidigt. Det var 1955 som man på allvar tog fatt med planerna på att bygga en tunnel här. Och det är väl ungefär samtidigt med att man började tänka på en Öresundsbro.
Och det var planer som skrinlades, som man borrade och gjorde lite grann.
Men sen tillsatte man faktiskt något väldigt viktigt. Man tillsatte en undersökningskommission som utarbetade konkreta ingenjörstekniska planer. Och då fann man ganska snabbt att man skulle inte ha en sån här stor jättetunnel. Man skulle hellre ha, först tänkte man sig, en mindre tunnel.
Bara för ett spår utav järnvägen, ja. Och inte någon landsväg.
Nej, det var för stora problem. Ja. Med luftkonditionering och annat. Och sen fann man snart att det här med enkelriktning var inte så praktiskt. Utan om man ändå borrade kunde man lika gärna borra två tunnlar och en servicetunnel för all tekniken. Man kan kanske nämna att bland det viktigaste av allt i detta bygget, nämligen friskluften och ventilationen, det är Svenska Fläkt som har det uppdraget. Det är ett av de största internationella uppdrag för svensk industri under det här året.
Och där man har räknat ut att på mycket kort tid så kommer temperaturen att överstiga 25 grader om man inte gör någonting särskilt, om man får kyla faktiskt med is i särskilda rör. Men det är en teknisk detalj. Men du talar om utvecklingen, man gjorde en kommission och
sen fann man då, gjorde man dessa noggranna ingenjörstekniska beräkningar, men det fordras också politisk enighet och Det fordrades politisk stabilitet och den nåddes ju inte förrän under 1980-talet. Då England fick en stabil konservativ regering under Mrs. Thatcher och Mitterrand blev vald och omvald i Frankrike. Och då med dessa två, man måste säga kraftfulla politiska personerna som regerade i respektive Frankrike och England på 1980-talet, framförallt början och mitt, så kunde man realisera en överenskommelse mellan staterna. Och den traktaten träffades i olika steg, den slutliga skrevs under 1987. Och därmed så var allt klart.
Ja, och sen var det då det där med pengarna. För detta är inte något statligt företag. Man har inte tillskjutit ifrån vare sig Storbritannien eller Frankrike.
Nej, från början tänkte man sig nog att de båda statsbanorna skulle göra det. Men, eller järnvägssystemen i de olika länderna. Men det avbröt man snabbt. För Mrs. Thatcher vill ju privatisera. Och man var inte främmande för den tanken i Frankrike heller. Så att det hela sker i helt privat regi med en koncession på 55 år. Det vill man nog säga att det är privata företag, gemensamma franska-engelska företag som bygger det här. De har ensam rätt på att ta avgifter och liknande i 55 år framåt.
Mm. Vad kommer detta nu att påverka den kultur som man har på båda sidor om kanalen, tror du? Ja, vi har mött lite grann av det här uppe i kafeterian.
Ja, när vi skulle äta lunch så fanns det ingen pub där man får servera öl. Utan här fanns bara en kafeteria. Och enligt engelska regler får man absolut inte servera öl i en kafeteria. Däremot, till vår förvåning, så fick man utan vidare köpa en halv butelj vin. Rödvin eller vitvin. Det är tydligen det franska inflytandet. Sen måste jag erkänna att så gott bröd har jag aldrig ätit i England. Och det stod särskilt anmärkt att detta bröd var bakat samma morgon, idag på morgon, i Frankrike.
Och vad ser man på det i... De människor vi har träffat, vi har frågat lite grann om det. Många tycker att det är enklare att resa utomlands på det här sättet.
Ja, det verkar i alla fall som om det bland engelska yngre folk är rätt stor entusiasm för det. Här ska det bli möjlighet att till exempel cykla. Det ska vara särskilda, man får inte cykla i tunneln naturligtvis. Man åker ju bara tåg i tunneln. Både bilar och cyklar och passagerare åker tåg. Men det blir ju oerhört enkelt. Det här finns speciella vagnar inredda för cyklister. Det blir ju oerhört enkelt att ta sig över. Och det tar ju mindre än en timme från sida till sida. Från London till Paris om man åker med tåget. Det vanliga tåget kommer att ta 3 timmar och en kvart. Det är ju en verklig kraftig nedskärning.
Och den historiska Orientexpressen kan till slut kanske få tuffa genom Eurotunneln under den engelska kanalen.
Ja, men viktigare, nästan ännu viktigare än persontransporten, det är naturligtvis också varutransporten. För här kommer ju bli en ström av tåg, godståg som för engelska produkter till Frankrike och vice versa. Det kommer alltså ha stor ekonomisk betydelse för fransk och engelsk industri. Man kan väl nästan säga att England verkligen blir integrerat i den europeiska gemenskapen för första gången med denna tunnel.
Och det här, det är den tunnel som kommer att fullbordas. Den kommer inte att sluta när den har kommit bara ett par kilometer.
Nej, den kommer att fullbordas, för nu har man ju faktiskt så redan öppnat en liten inspektionslucka till varann. Och nu är man just i färd att öppna den definitiva tunneln. Det är i frågan om dagar nu.
Jörgen Weibull och Sten Wahlström samtalade om bakgrunden till tunnelbygget under Engelska kanalen. Och
nu boxar upproret i Kina.
Seklets början, då ett blodigt uppror utspelades i Kina. Det så kallade boxarupproret. Lars Hamberg berättar.
Det är i år 90 år sedan det så kallade boxarupproret som inträffade i Kina. En historisk händelse som vi väl glömt de flesta utav oss. Kvar i minnet finns kanske endast den egendomligt klingande rubriceringen som tycks ha med boxning att göra. Boxarna fick sin benämning, denna militanta fanatiska skara, av engelsmännen som menade att det här var frågan om boxer drill. det vill säga en disciplin på samma nivå som elitidrottarnas. Boxarupproret i Kina år 1900 är som så många andra internationella konflikter främst att se som ett resultat av västvärldens imperialism och framstår trots de stora offren och de tragiska konsekvenserna som ett symptom på en sorts historisk logik. De imperialistiska länderna i väst hade allt för länge utmanat den kinesiska maktapparaten och opinionen med ständigt stegrade krav, och till sist var måttet rågat. En våldsam reaktion skedde. Ett oerhört hat väcktes, vilket riktades mot de vita djävlarna. I detta uppror dödades ett stort antal västerlänningar, bland dem också många svenskar som verkade i Kina som missionärer. Bakgrunden till dessa händelser är utomordentligt komplex. Under slutet av 1800-talet så utbröt en allt häftigare konkurrens mellan stormakterna i väst om att slå under sig så mycket som möjligt av jätten Kina. En hel kontinent som ända sedan Marco Polos dagar haft utbyte och kontakt med den övriga världen. I den här hårdnande konkurrensen så återfanns England, Tyskland, Frankrike, Ryssland, Japan och ibland också Italien och Amerika, vilka alla försökte skära så stora stycken som möjligt ur kakan. Japanerna fikade efter Korea, ett kinesiskt lydland. De här två nationerna försökte inledningsvis finna samarbetsformer i Koreafrågan. Men allt ledde till ett krig var i Kina tvangs till ett förödmjukande nederlag och fick avstå stora landområden, bland annat Formosa eller Taiwan. Fransmännen försökte annektera andra områden och ville skapa kolonier. I USA växte hatet mot Kina och 1882 så antog kongressen en lag mot kinesisk immigration. Tyskland använde sig av den omständigheten att två tyska missionärer mördats att sända en eskader och tvang Kina att under 99 år avstå från åtråvärda områden. Ryssland arrenderade Port Arthur. Inom de ledande kretsarna i Kina så hade dessa och andra händelser skapat en politisk polaritet. En reformvänlig falang med kejsaren i spetsen, vilken önskade verka för europeisering och modernisering. En motsats som på nationalistisk konservativ grund önskade återge den gamla stormakten Kina dess forna styrka. Den reformistiske kejsaren avsattes i en kupp i september 1898 och makten hamnade i händerna på den märkliga kejsarinnan Cixi, en kvinna som sades ha en mans mod men flera mäns förstånd. Hon kallades på äldre dagar gamla Buddha. Under henne och hennes brorsons regim så skedde en total omdaning av den kinesiska politiken. Hon själv banade sig väg till den totala makten via den klassiska metoden med mord och utrensningar. I maj 1899 så kom de första rapporterna om boxarna. En rörelse som kännetecknades av en hänsynslös nationell fanatism. Välorganiserade band som började fruktansvärda härjningståg i de vita kvarteren. Hovet stödde i löndom den här revolutionen som kom att kosta många västerlänningar i livet. Inte minst drabbades de dåtida beskickningarna skoningslöst. Västmakter satte sig till motvärn, men Kina hamnade i ett de tusen knivarnas natt. Det var mitt i detta vilda av fanatism styrda tillstånd som även de många svenskarna i Kina hamnade. Och i dåvarande Shanxi-provinsen, där många av dem uppehöll sig, härskade en av de mest hängivna boxarledarna, guvernören Yu Xian, som med skoningslös grymhet fullföljde det blodiga mandatet från den fanatiska och politiskt ofantligt starka enkekejsarinnan Cixi. Året efter den här massakern så utkom i Köping, här hemma i Sverige, en liten oansenlig bok med titeln De svenska martyrerna i Kina år 1900 av författarna E. Jakobsson och O. E. Öberg. Den sistnämnda också Kina-missionär, som dock undkom som genom ett under. Här berättas att de mördade protestantiska missionärernas antal uppgick till 135 vuxna och 51 barn. Inom den svenska kontingenten mördades 41 vuxna och 15 minderåriga barn.
Den 22 augusti sände högsta mandarinen befäl, soldater och boxare att förstöra Tsiko Tonko. Här dödades över 600 kineser samt ett obekant antal utlänningar. Vi hörde berättas att Lundberg på den 8:e dagen, det vill säga den 26 augusti, blev skjuten och sårad så att han sedermera dog. Lundbergs lilla flicka, omkring 3 år gammal, fick först en lem avskjuten, varpå hon blev dödad med svärd. Ytterligare 3 personer, en katolsk präst samt Olsson och E. Andersson, blev skjutna men ej dödade. Efteråt befallde officerarna dem att knäfalla och själva avtaga kläderna av övre delen av kroppen. Därpå dödades de med svärd.
Här dog 7 vuxna och 7 barn. Den omtalade Olsson var Emil Olsson från Skåne, född 23 maj 1867. Han reste till Amerika där han blev troende och kom 1893 till Kina. Hans fru Hanna var född i Torsgärde, Ramkvilla i Småland 1861, och även hon kom till Kina via utbildning i Amerika. Deras 3 barn hette Samuel, född 1896, Josef 97 och Edith, född 1899. Den i brevet omtalade Lundberg hette Carl Ludvig Konstans Lundberg och var född i Bersebo i Östergötland 1867. Han var målare och fick enligt uppgift sin kallelse vid en bibelkurs i Smedstorp. 1892 genomgick han utbildning till missionär i Jönköping och reste till Kina året efter. Han öppnade under stora svårigheter tillsammans med sin hustru en missionsstation i Zhongwei i Kansu-provinsen. Hans hustru Augusta, född Brolin 1872, kom från Sundsvall. De hade 2 små döttrar, Axelina och Ebba, som också mördades. Den omtalade Andersson var Edvin Andersson från Gåsinge i Södermanland. Hans hustru Emma, född Hasselberg, kom från Stockholm. Och så följer då hela den långa raden. Fröken Emily Eriksson ifrån Sundsvall, Oskar Forsberg från Nor i Värmland, Anna Forsberg från Isåsa i Näsjö socken, Olof Bingmark från Gotland. Jag tror att vi stannar där. Det rörde sig alltså om 41 vuxna svenskar och 15 svenska barn som omkom år 1900 i Kina. Det var bönder, folkskollärare, småskollärarinnor, sjuksystrar och så kallade bibelkvinnor som gav sig av. De allra flesta fann sina äktenskapspartners inom gruppen och regel tycks ha varit att missionär gifte sig med missionär. Det finns ett gruppfoto på vilket 5 familjer med barn ställt upp. Ett foto sannolikt tillkommet för att sända hem till anhöriga och bekanta. Alla är välklädda, kvinnorna i långa, tunga, fotsida kjolar och männen som om de hade varit hemma i kalla Sverige, i bastanta kostymer, stärkkragar och slips. Några av barnen finns med. Ingen av dem kom hem. Men några lyckades fly och undkomma. Bland annat O. E. Öberg, som skrivit en dramatisk dagbok ifrån den här flykten. Under oändliga vedermödor och via dåtida Mongoliet så kom gruppen den 15 september år 1900 till Moskva, därefter till Sankt Petersburg, Helsingfors och via Åbo med ångaren Bore till Sverige. Och då suckar en av de hemkomna. Hur underligt ändå att nu lyckligt vara hemma. Det flydda föreföll som en dröm. I denna Öbergs dagbok så publicerar författaren ett egenhändigt ode till den underbara räddningen och den äventyrliga färden hem. Och vi ska till sist lyssna till hans strofer om denna flykt som delvis gick genom Gobiöknen.
Ett sällskap av flyktingar tågar i öknen. Var kommer det från och vart ämnar det gå? Från våldet i Kina, från mörkret och töcknen, det tåga mot hemmet att faran undgå. Som Gud för sitt Israel fordom i nöden en räddning beredde, så ännu han gör. Och därför, att frälsa sitt folk ifrån döden, han underbart genom en öken dem för. 6 stycken små barn, 17 vuxna personer, det är som undkommit fiendens hand. Då det nu passerar mongolregioner, mongoler dem leda genom sitt land. Vid dagsljus det skådar de vidaste slätter, men stundom de finna och kullar och berg. Ibland det passerar kamelers skeletter, ibland karavanen och tavlan ger färg. Högtidigt och tyst i den månljusa natten, de och tågar fram på sin ödsliga stråt. Och öknarnas skepp, liksom båtar på vatten, det gungar sin last genom öknen framåt. Hur ginge det dock, om de ej hade vatten? Helt visst det då skulle försmäkta, förgås. I öknen man lär att värdera den skatten. Gud nådigt dem hjälper, att det dock kan fås. Ett tält utgör matsal, och marken är bordet. Där dukar de fram av vad Herren dem ger. Han själen bespisar med levande ordet, med vad de behöver, han städs dem förser. Då dessa undsluppna så här med varandra får fröjdas åt räddning, framåt kunna gå. De undrar och spörja, var är de andra? Samt bedja, må Herren dem hjälpa också. Då juli den 30:e urga de hinna, och en månads ökenfärd slutat de ha. Ut i konsulatet en fristad de finna, tills de genom Ryssland hemåt kunna dra.
Berättelsen om boxarupproret i Kina hade sammanställts av Lars Hamberg, och som uppläsare medverkade Karl-Erik Karlberg.
Högintressanta fynd, marinarkeologiska fynd nere i Medelhavet, så har programledaren i tv-programmet Vetenskapens värld ställt en del frågor till marinarkeologen Lars Einarsson, som ger kanske lite perspektiv på fynden där nere och fynden runt våra kuster.
Den här nya kunskapen har påverkat vår syn på till exempel antikens människor och samhälle och handel. Vad är svaret på den frågan, Lars Einarsson? Välkommen hit, ska jag säga.
Tack. Ja, framförallt kan man väl säga att man har här bevisat kontaktlänkar mellan olika kulturområden i Medelhavsområdet.
Mm.
Och också väldigt avlägsna områden från och till Medelhavet.
Du menar att det har gett intressant information om handelslinjer?
Absolut.
Du är alltså marinarkeolog och du leder utgrävningen av regalskeppet Kronan utanför Öland, ska vi tillägga. Du är alltså en ledande expert. Om vi återvänder till Medelhavet då, vad kan du säga om omfattningen av fynden där nere på Medelhavets botten? Det är man ju rätt nyfiken på.
Ja, det finns ju hundratals vrak belagda i totala Medelhavsområdet, och årligen så görs det ju hundratals upptäckter av vrak också. Vilka, hur man nu definierar detta vrakbegrepp, kan ju diskuteras, men förekomsten är mycket stor.
Mm. Kan du ge en uppfattning om den totala mängden som ligger där nere?
Ja, en potentiell siffra rör ju sig alltså om hundratusentals vrak som upptäckta och sådana som väntar på upptäckt.
Mm. Man kan alltså räkna med att det har försvunnit ett skepp åtminstone varje år där nere under de här tusen åren.
Ja, det tycker jag är en rimlig tanke.
Mm. Vilka av de här fynden tycker du personligen är mest intressanta? Är det skeppen som sådana eller skeppens innehåll?
Nej, jag tror man får särskåda vart marinarkeologiskt objekt, vart och ett av dem, för att tillvarata det vetenskapliga värdet i dem.
Mm.
Det kan vara med avseende på konstruktion, det kan vara framförallt med avseende på last.
Mm.
en varierande fyndrikedom i vraken som kan belysa många aspekter av dåtidens samhälle.
Mm. Du nämnde siffran cirka 100 000 vrak, och det bör ju röra sig om. Kan man se någon koncentration till vissa områden då i Medelhavet?
Ja, det kan man, beroende på olika faktorer. Framförallt vad det gäller forskningsinriktningen. Och George Bass, som här medverkade i programmet, han har ju koncentrerat sig till kusterna kring Cypern och Turkiet. Och utav naturliga skäl så görs ju många upptäckter i det området.
Mm.
Flertal länder bedriver undersökningar, och det gäller ju också Frankrike, det gäller även utländska institutioner, det vill säga från andra delar av världen som jobbar där, engelsmän till exempel.
Mm. I stort sett så rör det sig om norra Medelhavet.
Ja, den södra delen, den afrikanska delen av den, är inte på långt när så inventerad som de norra delarna.
Mm. Om vi då raskt förflyttar oss från Medelhavet till våra egna farvatten här, hur många vrak kan man räkna med finns där, och hur många förlisningar kan man räkna med under århundradens lopp?
Vi har ju konkreta uppgifter på det, och antalet vrakuppgifter i Sverige uppgår till mellan 1500 och 2000. Och antalet förlisningsuppgifter, det vill säga där vraket inte är känt men det finns kunskap om förlisning, är cirka 10 000.
Mm.
Och det här får vi också helt klart betrakta som toppen på ett isberg.
Mm. Då har vi alltså åtminstone 100 000 där nere, vi har kanske 10 000 här. Det finns en gedigen grund för marinarkeologin. På vad sätt skiljer sig den marinarkeologin från den landbaserade arkeologin, tycker du? Utom att man arbetar under vattnet förstås.
Ja, jag tycker det är väldigt viktigt att betona att målsättningen ska vara densamma. Den skiljer sig framförallt i avseende på teknik och tillgänglighet. Det gäller att ha metoder och tekniker då som är anpassade till undervattensmiljön.
Mm.
Men själva dykningen, vad gäller då den del av marinarkeologi som är undervattensarkeologi, det måste man ju ha klart för sig. Bara ett sätt att ta sig till jobbet, att uttrycka sig enkelt.
Mm. Men finns det några specialiteter inom marinarkeologin som man kan...
Ja, framförallt då vad gäller skeppskonstruktion har ju varit ett mycket omdiskuterat ämne. Därför att man betraktar då skeppet som teknisk företeelse och som är mycket, mycket viktig då förbindelselänk i utvecklingen och länkarna mellan kultur.
Mm. Om du jämför de här båda innanhaven då, Medelhavet och Östersjön, vilket är så att säga bäst ur arkeologisk synvinkel, var bevaras vraken bäst?
Ja, definitivt i Östersjön.
Mm.
Därför att på grund av den låga salthalten så har vi alltså inte de här nedbrytande organismerna som finns i saltare hav.
Mm.
Och i det avseendet så är ju Östersjön unikt.
Mm.
Och detta i kombination med då den historiska utvecklingen i det här området gör ju då Östersjön till en verklig skattgruva inom marinarkeologi.
Vi har alltså grävt i Vasa och lyft upp Vasa. Vi gräver i Kronan och kanske kan vi lyfta upp den också. Personligen har jag en känsla att det är en sned information inom marinarkeologin. Ni satsar mer på krigsskeppen än på handelsfartygen, som ju måste vara många, många fler.
Ja, det där har väl en dels en tradition. Sen vill jag göra gällande att det är väldigt få örlogsfartyg som har undersökts i modern vetenskaplig bemärkelse. Vasa till exempel var ju ingen undervattensarkeologisk utgrävning, utan det var ju en bärgning med en efterföljande marinarkeologisk undersökning.
Mm. Apropå Kronan, kort, vad kommer att hända med den här nästa?
Vi jobbar i en trestegsfaser, och första fasen är då en omfattande utgrävning, en skeppsteknologisk dokumentation, och sen är det meningen att vi förhoppningsvis kan lyfta vraket från botten om 7-8 år.
Ja, det är målsättningen. Då ber jag för att jag ska lycka till. Och tack för att du kom hit ända från Kalmar och berättade för oss.
Tack.
Och här forskningsresanden och upptäcktsresanden Sven Hedin. Rösten är från dels cirka 1935, tydligen vid ett föredrag, och dels är det från en rulle som är inspelad 1898. För övrigt, rösten som hörs, det är taget från en tv-serie om Sven Hedin i december 1990.
Och mitt mål hade då varit att utforska framförallt de delar utav Asien som på kartan var tecknade vita. Jag ville fylla ut dem med mänsklig kunskap om de delar av jorden där ingen förut hade varit. Jag gick tvärs och kors genom öknarna i Gobi, genom Osterkustan, stora öken Taklamakan, där min karavan höll på att omkomma av törst, där jag förlorade alla mina kameler och två män. Jag gick genom bergen som skiljer Osterkustan ifrån Tibet och genom Himalaya som skiljer det ifrån Indien.
Det var den 10 april 1895 som Hedin bröt upp från märket. En solig men ödesdiger dag. Han färdas genom oasens poppelalléer mot öknen. Och han antecknar i sin dagbok hur invånarna ropar: de kommer aldrig åter. Denna hans första stora ökenexpedition höll också mycket riktigt på att bli den sista. Hans berättelse om detta äventyr skulle under åratal framåt vandra jorden runt.
I had a caravan of 8 camels, 4 men, 2 dogs, and 4 sheep. After 13 days of journey, we came to 2 small lakes. And when we started from there, I thought we had only about 7 days to get to the river of Portandaria. I said to my men to stay walk for 10 days with them, but they took all the supplies for 4 days. I did not visit, and it was too late. During the following days, on the 22nd of April, 95, every day we lost one or two of our camels in the docks, the sheep, and two of the men died on the 1st of May. When I left the last fragment of the caravan, I was quite alone with only one man. We walked on through for 6 days without getting a single drop of water. And when we came to the river of Portandaria, my man, my servant, was dying by thirst. And I came quite along to the forest bed and the river. And then I crossed the forest in the river bed and came to a small pool of water. And I drank and got saved. And then I filled my boots with water and returned across the forest in a part of the desert to find my servant. And I gave him water from the boots. That is one of the most interesting parts of my journey, I have told you now. Then it is June the 12th, 1898.
Så blir Sven Hedin i ett slag berömd. Stövelepisoden, den vite mannen som bjuder sin infödde tjänare vatten och stöveln, avbildas i tidningar och böcker Europa runt. Hans namn är under ett halvt århundrade liktydigt med äventyr och djärva upptäckarbragder. I London, hemma hos Henry Morton Stanley, får Hedin läsa in berättelsen om sin dödsfärd på fonografen. Det är den Stanley som vunnit världsrykte för sina resor i Afrika. En av Hedins stora hjältar. Redan tidigt bestämmer sig Hedin för att bli upptäcktsresande. Han föddes 1865 och växer upp under trygga borgerliga förhållanden i pappa stadsarkitektens hem i Stockholm. Föräldrarna och syskonen förblir hela livet hans säkra bas inför framstötarna mot Asiens vita fläckar. Och bortom Kåtan reser sig Kundons berg och bortom dem det outforskade och hägrande Tibet med väldiga vita fläckar. Dit begav han sig.
Jag gick genom bergen som skiljer Osterkistan ifrån Tibet och genom Himalaya som skiljer det ifrån Indien. Jag upptäckte där en ny bergskedja, ett system som jag kallade Trans-Himalaya, därför att det ligger på andra sidan av Himalaya, men parallellt med detta, och upptäckte där en hel rad av olika bergskedjor med höga toppar och djupa dalar och snökrönta kammar där kungsörnarna svävade på utbredda vingar. I det inre av landet gjorde jag mig vän med tibetanerna och nomadstammarna som där vandrar med sina jordar av jakar och får och getter. De har små hästar som liknar ponis. Jag kom på god fot med dem. De hjälpte mig med vad jag behövde. Men där finns också trakter i norra och mellersta Tibet, där inga nomader bo, därför att landet är för högt. Under dessa resor, där man kan färdas i 3 månader utan att se spåret av en människa, är man helt och hållet hänvisad till sin egen karavan och till de resurser som man där kan finna. Man ritar sina kartor under dagen och man gör sina observationer i geologi, i meteorologi, man gör fotografier, man tar skisser, man ritar profiler och anfas utav infödingarna, och man samlar med ett ord allt det material som man kan hinna med och som kan bidraga till att ge oss en bild av det land man har genomforskat.
Kamelernas steg räknade han noga, dag ut och dag in. 1073 steg per kilometer, och så kunde kartblad läggas till kartblad. 1000 sinom 1000 tunga steg mot målet, men inte ett enda tillbaka. Det blev hans livsmotto. Mellan 1885 och 1908 gjorde han 5 längre ensamexpeditioner i Asien och kartlade på egen hand större arealer än någon annan människa före honom. På äldre dagar inledde han en ny tid med den stora svensk-kinesiska expeditionen 1927-1935. Det gällde en bred vetenskaplig kartläggning av Centralasien, vars resultat fortfarande bearbetas. Han lyckades som den första organisera ett omfattande samarbete mellan Europa och Kina och drog ut i fält med en karavan på 300 kameler. Förstod Hedin hur hans kartor användes? Livet igenom älskade han att frottera sig med maktens män. Bland geografins vita fläckar fungerade hans kompass. I politikens landskap skulle han gå vilse gång på gång. Kamelernas tid är förbi i Kashgar. Även Hedin kom till slut att överge dem. Sin sista expedition gjorde han i bil.
Nu vore meningen att uppliva denna gamla sidenväg, och det var därför som kinesiska regeringen bad mig leda bilexpeditionen 1933-35 genom Asien, men att istället för kameler och karavaner insätta automobiler på de vägar som då skulle byggas till automobiltrafik, som skulle uppmuntra handel och sålunda kunna förena Stilla havet med Atlanten tvärs igenom den största kontinentalmassan på jorden.
Hedin trodde på handeln och utvecklingen. Han ritade ut de nya bilvägarna åt kinesiska regeringen. Sidenvägens guldålder skulle återupprättas.
Och slutligen återvände jag själv hem till Stockholm, som jag nådde den 15 april 1935. Då hade jag varit i Asien och ägnat 50 år inalles åt Asien, till jag började min första expedition år 1885.
Bryt upp, bryt upp. Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr. Vid Sven Hedins dödsbädd 1952 fann man denna dikt av Karin Boye. För honom var resandet livets mening. Så fick han den ära han sökte, och så uppfylldes hans drömmar. Marco Polo var den första och Sven Hedin den sista av de stora europeiska upptäckarna.
Jag har under mina resor inne i hjärtat av Asien, inne i öknarna, funnit 3 städer. Jag fick höra genom nomader och fårherdar
som ibland förirades i något öknen att det fanns ruiner in i sanden, och jag vandrade dit och fann stora städer som hade blivit begravda under flygsanden för över 1500 år sedan. Det ligger långt utanför de nuvarande karavanvägarna, och inga europeiska resande hade någonsin varit där. Ja, det är en hel rad av upptäckter som är av stor betydelse. Men om jag skulle sätta några främst, så vore det först och främst den vandrande sjön Lop Nor. I själva hjärtat av kontinenten, där strömmar en flod ifrån väster till öster som heter Tarim, och där den slutar i öknen så bildar den en sjö som heter Lop Nor. Vid Kristi tid, för 2000 år sedan, låg denna sjö Lop Nor i norra delen av öknen, och det var ganska överraskande och märkvärdigt för de första europeerna som kom dit att finna sjön belägen i södra delen av öknen, rakt emot de kinesiska kartornas framställning. När jag nu 1928 kom till denna del av öknen, så fann jag sjön åter förlagd till den norra delen av öknen. Den hade återvänt till samma bäddar där den hade varit för 2000 år sedan. Därför kallas sjön den vandrande sjön.